Med en ambulans som borde varit på skroten för länge sedan kastade han sig ut i kriget för att hjälpa hundratals sårade vid fronten i Ukraina. Idag pratar vi på den gräns med Alexander som var sjukvårdare på den ukrainska sidan. Han var en del av den framgångsrika ukrainska motoffensiven 2022 och hamnade i de blodiga striderna i Bachmut. Idag är han tillbaka inom den svenska försvarsmakten och ni kommer få höra honom berätta om livet vid fronten, men också vad svensk sjukvård måste räkna med om det värsta händer här eller i något av våra grannländer. Samtalet spelades in live på scen inför publik och jag som intervjuar heter Claes Aronsson.
Du, det är ju fundamentalt fordonen när man är, jobbar inom räddningstjänst och polis och ambulanssjukvård. Vad var det för klass på era ambulanser som ni jobbar med?
Det var väldigt, väldigt blandat. Både fordonen men också utrustningen vi fick rent medicinskt. Som till exempel den här bilen.
Vi ser ett foto här, ja.
Ja. För att beskriva fotot för de som lyssnar så är det en, ja, inte riktigt en SUV, en halv SUV. Den fick vi levererad på fronten för att vi kunde inte ta oss hela vägen fram med vår ganska dåliga ambulans från Valencia. Den hade inte riktigt terrängkapaciteten. Men då fick vi inreda den med de resurserna vi hade. Och det är så här det ser ut då. Det är en skopbår som är en enklare typ av bår som man använder vid ryggskador som vi hade över i ambulansen. Och den fick vi då snöra fast på golvet. Sen har jag en annan bild där vi har lagt bara sopsäckar överallt där som man byter mellan varje patient. Det var så det såg ut resursmässigt, både i fordon men också i sjukvårdsutrustning.
Du, under den här perioden som du är där från mars 2022 till i slutet på året 2023 så upplever du egentligen alla de stora slagen. Och en stor grej som du upplever ganska tidigt är ju Charkiv-offensiven. Alltså när Ukraina tar tillbaka en stor del av de landområden som Ryssland hade tagit. En spektakulär offensiv. Och där var du sjukvårdare då. Vad hade ni för resurser skulle du säga? Du har pratat om ambulanserna här. Men hur mycket sjukvård fanns det med för de här soldaterna?
I den här brigaden så hade vi 3 stycken sjuktransporter tror jag. Och då är det ju 3 anfallsbataljoner. Så 3000, 2000, 3000 soldater. En sjukvårdstransport för 1000 soldater. Ja.
Vad var det mest påtagliga som ni hade brist på skulle du säga?
Det som var absolut värst för mig som medmänniska, speciellt i början av kriget, det var den stora bristen på smärtlindring. Det finns ju väldigt många bra anledningar att ge smärtlindring. Det minskar risken för PTSD men det minskar också dödligheten. Och i algoritmen och systemen som vi lär oss i Sverige då smärtlindrar vi i princip alltid. För det gör så att folk överlever och mår bättre efteråt. Men min rotation en månad då i Charkiv-offensiven då lämnade jag med 7 doser smärtlindring.
För 7 allt. Doser per då?
För hela rotationen.
1000 soldater eller 2-3 tusen soldater. Mm.
Då fick man sitta och välja. Då fick man in en patient och så skriker de och de mår jättedåligt. Så får man tänka, kommer han dö om jag inte smärtlindrar? Nej, men han kommer nog överleva. Det kommer nog bara vara jävligt jobbigt. Det var hemskt att ta det beslutet. Att bara acceptera att nu kommer alla behöva lida.
Du blev ju känd i sociala medier. Vad hade du för nytta av det? Kan du beskriva till exempel vad gäller smärtlindrande och att få in bistånd?
Det gjorde all skillnad i världen för oss. För i början så var det ju den här ambulansen från Valencia som havererade totalt. Vårt kroppsskydd var plåt från ett industriupplag som någon hade skurit till med vinkelslip. Min hjälm var en sovjetisk kevlarhjälm från tidigt 90-tal. Det var dåligt. Men de sociala medierna, de överraskade mig. Där tänkte jag i början att jag ska försöka köpa ett kroppsskydd till mig själv i alla fall. För jag blödde redan mina egna pengar. Jag var oavlönad där nere. Jag ska försöka få ihop till kroppsskydd till mig och mina kollegor så att vi i alla fall riskerar livet på ett rimligt sätt. Men det svaret blev överväldigande. Vi kunde köpa uniformer till allihopa, riktiga kroppsskydd till allihopa. Vi kunde köpa mörkhjälpmedel, alltså night vision, så att vi kunde köra på natten utan att krocka. Vi kunde köpa ambulanser, så att vi köpte en sprinter från Oslo sjukhus. Det hade gått betydligt mindre och var i betydligt bättre skick än den från Valencia. Så det gjorde enorm skillnad. Men även med smärtlindringen så hade vi en svensk läkare som genom egna kanaler och eget företag köpte in ketamin som vi då ville ha till sig själv. Men, eller sitt företag, men valde att donera ner det med stor risk för sig själv och sin licens och sitt företag. Just för att han klarade inte heller av att höra om det lidandet. Så det förändrade allt. Det gjorde så att vi kunde gå från att hålla på allting och bara hjälpa de som absolut behövde det till att verkligen försöka göra högkvalitativ vård i det systemet som vi är vana vid i Sverige.
I slutet på 2022, då åker du till Bachmut. Det har beskrivits som det värsta slaget sedan andra världskriget. Jag läste någonstans att genomsnittstiden som en ukrainsk soldat klarade sig där och kunde fortsätta strida var ungefär 3 dagar. Mm. Hur gick det överhuvudtaget att jobba som sjukvårdare där?
Det var otroligt svårt, för rörligheten begränsades så mycket. Vi med fordon och vi med kvalificerad hjälp, vi kan inte cykla fram den hjälpen så långt som vi borde för patienternas skull. Det var så mycket drönare, det var så mycket artilleri och det var ständiga ryska angrepp till fots. Så det går inte att trycka fram den. Så skadade blev kvar väldigt, väldigt länge på skadeplatser eller på samlingsplats för skadade i nära anslutning till striden. För de kunde man inte ta sig tillbaka. Så då fick man gömma sig inne i Bachmut i källaren på ett sjukhus. Arbeta på den civila ambulans- och sjukvårdsmottagningen och försöka sticka ut man kunde. Och försöka nå de få som man faktiskt kunde hämta hem från striderna.
Under din tid i Ukraina så hjälper du ungefär 300 soldater. En bedömning som du har gjort själv, va? Är det några särskilda insatser som du minns extra? Eller är det bara ett stort blurr alltihop?
Det mesta flyter ihop. Jag hade ungefär 300 röda trauman då på fronten. Och det mesta flyter ihop, men de som man kommer ihåg, det var ju de där man kanske inte hade resurserna i början. För det var det som kändes så dåligt. Så jag kommer ihåg just den patient där jag gjorde ett ingrepp som heter tamponering eller sårpackning. Han har suttit i ett stridsfordon, ett pansarfordon, som har blivit träffad av en rysk stridsvagn. Och där hade slitit upp ett stort hål i hans lår så man kunde få ner 3 stycken knytnäver ungefär i hans lårmuskel. Och det gick inte att hjälpa med avsnörande förband och torniker. Det var en för komplicerad skada, det satt för högt. Och där satt jag och funderade, har vi råd att ge honom smärtlindring? Har vi råd att ge honom en dos smärtlindring? Ja, en dos. Det kan vi acceptera. Men hans smärta och det lidandet som han fick vara med om bara för att vi inte hade rätt resurser. Det är sånt man kommer ihåg. När det inte riktigt gick som det skulle gå. Eller som man hade velat att det skulle gå.
Ni som sjukvårdare då, var ni fredade eller var ni... Eller var det tvärtom att ni var måltavlor?
Civil såväl som militär sjukvård är ett prioriterat mål för Ryssland. Och det är för att det har en väldigt stor effekt på förbanden som slåss. En skyttesoldat kan ta väldigt, väldigt stora risker om han har ett förtroende för sin organisation, för sina kamrater. Då kan man få dem att ta stora risker för att uppnå det som måste göras. Men sekunder han vet att kedjan bakåt är bruten, den dagen han hör att förbandsplatsen, det som en akutmottagning nära fronten för militär, den finns inte längre. Eller din sjukvårdstransport, din ambulans, den är sprängd. Då börjar han tveka. Då när någon säger till honom att storma, att gå framåt, att ta en otrolig risk. Då tänker han efter för första gången. Då kanske inte han tar det steget, så kanske han gör det lite mindre entusiastiskt. Så därför var vi ju sagt prioriterade. Det drog ner stridsmoralen på vår sida när vi förlorade sjukvårdare.
Det måste finnas en väldigt uppfinningsrikedom i ett krig så här när det gäller till exempel att evakuera skadade. Mm. Vad hittade ni för nya vägar till exempel i Bachmut och så?
Man fick ju arbeta väldigt mycket med att vara snabb, att arbeta på ett sätt som man inte är van vid hemma. Till exempel i Sverige så arbetar vi väldigt mycket med samlingsfatt för skadade och det går inte att göra mot en fiende som Ryssland numera med drönarhot till exempel. Man kan inte rada upp en massa skadade i fina linjer på en äng och hämta dem en och en med ambulans. Där måste man göra om systemen i sig. Vi måste tänka på vart vi förlägger oss. Hur ska vi sätta ut våra förbandsplatser? Förut har vi övat i Sverige på att sätta ut dem på en stor öppen äng med ett stort rött kors. Upplåsbara tält. Jättebra så att fienden inte råkar skjuta på oss. Men nu vill fienden skjuta på oss. Hur tänker man då om som västlänning som har övat det systemet i hela sin karriär, och så måste man göra helt tvärtom. Du måste gömma dig, du måste gräva ner dig. Du kan inte samla skadare på en plats, för de kommer skjuta en gång, de kommer skjuta två gånger på samma plats bara för att sluta dig. Hur lever man som prioriterat mål när utbildningen man har fått i Sverige inte syftar till det? Det var mycket systemtänk man var tvungen att göra om då.
Men vad tycker du är den största skillnaden mellan militär och civil sjukvård?
I Ukraina så har man ett system med civil-militär administration i områden som är berörda. Då finns det integrerat från början den militära och den civila sjukvården. Som i Bachmut, där jag delvis jobbade på en akutmottagning. Där hade de en civil ledning som skötte om det dagliga arbetet. De hade en militär chef, en militär samverkansperson också, som var en medicinsk officer på enheten som arbetade i området. I Sverige så är det här någonting vi experimenterar med, någonting vi provar oss fram, men där finns det ett inbyggt system. För det vi vill i den militära sjukvården, det är att bli av med patienter. Vi har inte förmågan att hålla dem länge, vi vill bara putta iväg dem. Så fort som möjligt så ska vi ge dem till civil sjukvård. Och därför var vi integrerade i Ukraina på mycket högre nivå än vad man är i Sverige, även under övning.
Jag kan tänka mig ute på slagfältet att handla mycket om prioriteringar när man är sjukvårdare. Kan du beskriva hur svåra beslut det kan vara?
Prioriteringsarbetet, eller som det heter medicinskt, triagearbetet, det är kanske det viktigaste området för en sjukvårdare att vara riktigt duktig på. För i civil sjukvård, då vill man göra allting för alla patienter. Man ger inte upp. Man kämpar otroligt långt med patienter som man, om man ska vara ärlig, kan vara ganska säker på att det här kommer inte gå. Man häller ner resurser, man trycker i blod i dem. Det är personal som står jättelänge och håller på med hjärt- och lungräddning eller andra insatser. Det går inte militärt och det går inte i kris eller krig heller. Någonstans där så måste en triagerande eller en prioriterande sjukvårdare ta ett väldigt svårt beslut. Och ju tidigare man tar det, ju fler liv kan man rädda. Så ofta när man åker med det här fordonet som vi pratade om innan, ett så kallat kassaverkfordon som ska trängas hela vägen fram till en skadeplats och börja plocka upp folk. Det första den sjukvården gör när han hoppar ut är att börja prioritera. Vem behöver mest hjälp? Och den personen som behöver mest hjälp, tar det för mycket resurser att rädda hans liv? Måste vi ta någon som kanske kan räddas och välja att inte rädda honom för att vi kan rädda fem andra personer på samma arbetstid? Där måste man prioritera sin tid, resten av personalresurserna, men också en sån sak som smärtlindring, blodprodukter eller vätskor man använder för att höja blodtryck på folk. Har vi begränsat antal så måste man vara otroligt försiktig och inte hälla allt det första bästa patienten man ser.
Hur väl tror du att man tänker civila sjukvårdare i Sverige som inte har upplevt ett krig skulle klara av att kastas in i en krigssituation och vara beredd att fatta de här besluten?
Jag har jobbat en del på civila akutmottagning i Sverige. Jag tycker att vi har en väldigt hög färdighetsnivå. Men det är just de här obekväma besluten som man inte riktigt är redo för. Och det är väldigt svårt även i svensk militär kontext när vi tar in civilt legitimerad personal, läkare och sjuksköterskor som övar med oss, som är reservofficerare eller tidvis anställda. De är alltid mycket kompetenta. Men det svåraste, det är just att lära dem det här systemet, att du måste släppa patienter. Du kanske måste släppa patienterna du har tryckt in x antal påsar med ringracetat, en vätska som höjer blodtryck. Du kanske måste släppa honom sekunden du ser honom. Då kanske du måste säga att vi har inte resurserna att på ett realistiskt sätt ta hand om den här patienten utan att låta andra dö. Jag kommer inte ens att titta på den här patienten. Vi lägger honom åt sidan, vi gömmer honom lite längre bort. Det beslutet är vitalt i allt reageringsarbete, i krig och i kris. Det tror jag väldigt många inom svensk civil sjukvård har svårt för. Det är inte så man är uppfostrad, det är inte så man är lärd. Man vill ge allt för alla.
Kan man träna på det här eller har man det bara eller har man det inte?
Det här är absolut en träningsfråga. Det är därför vi är duktiga på det i Försvarsmakten. För att vi har det från början. Dag ett när vi sjukvårdar, när vi utbildar nya värnpliktiga som jag gör just nu, då trycker vi på det. Vilka kan du rädda? Vilka kan du välja bort? När ska du ta de besluten? Vad är realistiskt att du åstadkommer här och nu med de få resurserna du har med dig? Det är absolut en träningsfråga.
Det kanske låter som en självklar fråga, men känner du att du är en bättre sjukvårdare idag tack vare den här erfarenheten av att ha varit i Ukraina? För här hemma i Sverige går ju ditt liv väldigt mycket ut på att öva. Men här var det skarpt läge hela tiden.
Absolut. Vissa saker blev man sämre på i krig, för att precis som i den civila sjukvården, när det är krig och man är militärsjukvård, så har man inte tid att öva. Det är ju en del av problemen vi har till exempel för ambulanspersonal i Sverige idag. De har inte övningstid. De har bara arbetstid när de måste prestera. Så vissa sådana färdigheter blir man sämre på. Men i stora hela absolut. Det är ju många saker som man inte kan lära sig bra genom övning, som till exempel tamponering eller sårpackning som jag nämnde innan. Där övar vi ofta väldigt sterilt. Vi övar på en viss typ av attrapper som ser ut på ett visst sätt. Så det är väldigt förutsägbart. Så kommer man ner dit och så finns det 100 olika obscena sår som sticker ut på alla konstiga sätt. Så vissa praktiska saker blev bättre. Men det som jag lärde mig mest, det var just det organisatoriska, inställningen. Hur måste jag förhålla mig till mitt arbete? Hur måste jag organisera individerna under mig och med mig? Hur måste jag leda dem? Men också, hur måste jag prioritera träning? I Sverige så tränar vi bland de bästa sjukvårdarna i världen militärt. Det har ingen tvekan om. Jag har aldrig träffat en svensk utbildad sjukvård i Ukraina som inte presterar. Men det tar jättelång tid. Vi har jättelång värnplikt, vi har jättelång utbildningar. Även våra civila utbildningar är otroligt långa. Men vad händer när det blir krig? Den utbildningen som jag har i grunden i Sverige, den var ungefär 3,5 månader i bara akademiska grejer och praktiska moment. Jag var tvungen att utbilda samma befattning som jag har i Ukraina på 10 dagar. Hur tänker man då? Hur prioriterar man? Vad tar man bort och vad lyfter man fram? Det var nog den absolut viktigaste lärdomen. Man måste ha en plan innan det går dåligt för hur man lägger om utbildningen och hur man lägger om organisationen.
2022, då går det ganska relativt sett bra för Ukraina. Offensiven, man tar tillbaka mycket mark. Sen 2023 så började det bli den här köttkvarnen istället, där det inte hände så mycket i kriget. Vad var liksom skillnaden? Vad hände för dig 2023 då under din tid i Ukraina?
2023 så var min stora offensiv var Zaporizjzja-offensiven, som så många andras. Jag var där i flera vändor. Och det, på marken så var man ju mindre optimistiska, kan man säga, än vad det lät från västerländskt håll. När jag lyssnade på Sveriges Radio bland annat, så fanns det ju en väldigt stor tro till den här offensivens effektivitet och hur bra det kunde gå. Men där och då så hade vi en lite högre grad av realism. Vi hade ju varit med om det här innan. Vi hade ju sett Rysslands kapacitet. Och det stora där, det var just försöket i det anfallet att bryta igenom, som tyvärr misslyckades. Vi tog ju mark på några få ställen, men det blev ingen kollaps. Det blev inget genombrott.
Varför åkte du hem sen i slutet på 2023?
Jag hade sagt till mig själv och sagt till dem jag jobbade med att jag skulle stanna så länge det verkligen behövdes. Så länge det höll på att kollapsa. Så länge det var kaos. Så länge de inte hade en fungerande struktur för att utbilda och ersätta sjukvårdare. Och så var det när jag kom dit. Som jag nämnde innan, jag blev plockad i princip från gatan. Inslängd in i ambulans. Nästa dag var jag på fronten. Men det var inte så längre. Linjen hade börjat stabiliserats, det såg man i Zaporizjzja-offensiven. Det gick inte fram och tillbaka, det blev inga stora kollapser. Min bataljon hade börjat med en jättebra sjukvårdsskola. Jag hade satt igång fler instruktörer själv. Jag kände att nu har jag har påbörjat någonting och jag har fått det i hamn. Jag har gjort en skillnad här. Det räcker helt enkelt. Det var inte kaos och kris längre.
Om vi pratar om de stora farorna som sjukvårdare. Du förlorade en väldigt nära vän i en trafikolycka. Var det trafiken som var den stora faran som sjukvårdare?
Delvis. Det är någonting som vi underskattar väldigt mycket i Sverige. Både militärt men också civilt. Vad som händer just med trafiken och vägarna när det blir krig. Att en sån enkel sak som att framrycka med en ambulans i hög fart på motorväg. Det är relativt säkert i Sverige. Det har jag gjort flera gånger. Men helt plötsligt så kommer det upp ett stridsfordon ur ett dike som ska göra en motoffensiv, ett motangrepp. Den krocken vinner man inte med en ambulans. Så det är delvis trafiken. Men sen är det just att man är ett prioriterat hot också. Ryska drönare, de letar efter sjukvårdstransporter. Jag hade även en nära vän som blev skjuten för ett halvår sedan ungefär, när han vårdade. Han tagits fram till en skadeplats, höll på att ta hand om sina kollegor. Och då ligger det 2 stycken ryska soldater i en grop i närheten och bara väntar. Det har skjutits ukrainare. De vet att det kommer en sjukvårdare. De ligger tysta i en grop och väntar. När de ser att sjukvården kommer dit, öppnar sin sjukvårdsväska och börjar hjälpa till, då skjuter de. För att han är målet de väntar på.
Det är det som kallas för double tap, det där när de attackerar en gång till. Var det ofta så att ni fick vänta? Det låg skadade längre bort, men ni fick bara hålla er lugna för att ni visste att det skulle komma.
Det är ju någonting som Ryssland har satt i system. Och det gör de delvis mot militärer som min vän, där de låg i dike och bara väntade på honom. Men även i Zaporizjzja-offensiven så blev vi utsatta för det. Vi blir inkallade till en by som hade blivit påskjuten och kommer fram dit och ställs inför ett så här klassiskt dilemma som man nästan kan höra på en filosofisk lektion. Här är det ett hus som brinner. Där hör vi att det är en gammal kvinna inuti. I det här huset som brinner bredvid, där hör vi ingen, men det bor en mor och hennes dotter där. Så det är ju mer värt att rädda mor och dottern än en gammal gumma som är liksom 80 plus. Men vi vet inte om de lever. Och där utanför de två brinnande husen står vi och funderar på det här. Det känns ju nästan som att man är på ett seminarium och ska fundera över sina värderingar. Och helt plötsligt börjar det vissla igen. Och då är det en så kallad double tap. De skjuter en gång för att skada folk. De väntar tills det kommer hjälp. De har mätningar på det. De vet ungefär hur lång tid det tar. Då skjuter de en gång till just för att sluta sjukvården. Det är ju någonting de gör mot civil sjukvård också, mot räddningstjänst. De skjuter med långdistansrobotar in i civila områden. Träffar hus, det rasar, många människor dör. Ambulansen kommer dit, då kommer en robot till. Bara för att sluta ambulansen. Så många ukrainska räddningstjänster, de gör ju det nu. De åker ju till en viss bit bort och så står de och väntar. Enstaka personal kanske kan ta sig fram och hjälper, men man kan inte röra sig fram med ambulanserna hela vägen till skadeplatsen. Den är het. Den kommer att slås mot igen. Då förlorar du bara personalen. Och det är också medvetet för att sätta stress på hela sjukvårdskedjan och civilsamhället. Det är en terrorhandling.
Vad gjorde du när det blev strid? Plockade du upp vapen då? Eller?
Ja, vi var beväpnade allihopa. Det var det första de sa när de tog in utländsk personal i min enhet. Ni är kombatanter. I väst så följer vi Genève-konventionen. Och vi säger till sjukvårdspersonal att ni är icke-kombatanter. Fienden får inte skjuta på er, ni får inte skjuta först på fienden. Men det var det första de sa. Ni är kombatanter. Ni bär inte rött kors, ni bär vapen, skjut först. För fienden kommer skjuta på er om de ser er. Sen sökte ju inte jag striden. Det är inte riktigt värt pengarna om man ska tänka resurser. Att en sjukvårdare med flera års erfarenhet går liksom och söker strid. Så det var att gömma sig. Kasta sig ner, krypa ner i dike, gömma sig under fordon, försöka gasa därifrån så fort som möjligt. Bara undvika striden.
Det är säkert många som undrar, varför gjorde du det här? Varför åkte du till Ukraina?
Det är främst av ideologisk övertygelse. Jag har ju övat hela mitt vuxna liv nästan på att försvara Sverige, försvara demokratin. Att under en blågul flagg strida mot ett ryskt försök att begränsa demokrati. Det är det jag är i försvarsmakten för att göra. Det är inget jobb där man tjänar pengar. Det är inte jättebra framtidsutsikter. Men jag tror på det. Och det var det jag såg hända i Ukraina. Sen finns det ju praktiska aspekter också. Jag ser ju framför mig att det är det här som är det avgörande slaget just nu gällande Rysslands utrikespolitik. Lyckas de där, då kanske det blir Estland nästa gång. Kanske det blir Finland nästa gång. Då är det vi som åker dit. Då är det vi som blir pliktade att åka dit. Det är bättre att mota fan i grinden där. Stoppa dem redan i Ukraina och då vill jag hjälpa till med det.
Vi ska släppa loss lite här för frågor också. Men en sista fråga till dig. Vad liksom tycker du att man kan ta med sig för lärdomar till Sverige från Ukraina? Vad tycker du är viktigt att tänka på?
Det absolut viktigaste är att man har planen för kollapsen innan den kommer. Vad gör vi i försvarsmakten när vi inte har 11 månader att utbilda en soldat? Vad gör vi när det kommer 1000 stycken stridsskadade till ett sjukhus i Stockholm med ett ro-ro-fartyg från Finland? De planerna är dåligt utvecklade och ibland finns de inte alls. Vem utbildar? När sjukhuset blir utsatt för robotangrepp, vart flyttar vi de skadade? Finns det en backup-plats? De planerna måste vi göra nu så att det inte blir som Ukraina där man improviserar. Vad gör vi när Region Stockholm förlorar alla sina ambulanser i en double tap-anfall? Var sätter vi kvarvarande personal när vi inte har några fordon kvar? Hur gör vi om en minibuss till en ambulans? Bara en sån enkel sak. Det är inte superenkelt. Vi vill inte att det ska bli den här skopbåren fastlindad med paracord på golvet i en SUV. Det är inte en bra lösning. Vi måste ha lösningen nu, för när vi får slut på resurser och när vi inte har tid att utbilda.
Du har lyssnat på ett specialavsnitt av Gräns som spelades in på Samverkanskongressen den 26 mars i Upplands Väsby och släpptes den 13 april. Tekniker Mats Jonsson, producent Kalle Glas och jag heter Claes Aronsson.